ut, de som går på Åredalens folkhögskola. Om ni är nyfikna på folkhögskolan, vad vi har erbjuda, så snacka med någon av dem efteråt så får ni höra sanningen. Temat för predikan idag är ett osynligt liv med synliga konsekvenser. Vi läste i evangelietexten: himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En skatt som finns där gömd och osynlig under marken. Och idag så ska vi prata om livet under ytan och vad det livet vill göra med oss. Och vi ska läsa en text av aposteln Paulus. En spännande text, men lite klurig. Kanske kan upplevas lite svår. Men under textens yta så finns det verkligen rikedomar som jag hoppas vi ska ta del av tillsammans idag. Så vi kan ta fram texten och vi kan väl läsa den tillsammans, högt tillsammans. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Vi ber tillsammans. Gud, vi tackar dig för att vi får ta del av ditt ord. Tack för den här texten. Vi ber att du ska öppna våra hjärtan, våra sinnen och låta ordet få röra vid våra liv idag. I Jesu namn. Amen. Paulus skriver i den här texten: ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. För att knyta an till evangelietexten: skatten och pärlan i den kristna tron, det är detta inre liv med Gud själv. Ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. En inre kärleksrelation med himmelens och jordens skapare. Och då är det lätt att tänka så här: ja, men detta osynliga liv Paulus talar om, det måste väl ändå vara någonting som endast är för de där superkristna. De som har levt i bön och ägnat sig åt andliga övningar och gjort goda gärningar i många, många år. Till slut kanske de har fått del av det där osynliga livet på insidan. Det är lätt att tänka så, men faktum är att det är helt tvärtom. Vilka är det Paulus skriver till? Jo, han skriver till en grupp nybörjare på trons väg. De har inte varit kristna särskilt länge. Bor i Kolossai. Det är till dem han säger: ni har ett osynligt liv. Vi vet att de har kommit till tro på Jesus Kristus. De har tagit emot Jesus i sitt liv. Vi vet också att de är döpta till Kristus. Det är en av de sakerna som kan vara lite kluriga i texten. Det talas om att de har dött med Kristus och de har uppstått med Kristus. Och för att förstå det behöver man ha läst kapitlet innan. Och då ser vi att det Paulus syftar på är dopet i vatten. Att i dopet så har någonting nytt fötts. De har dött med Kristus, men de har uppstått med Kristus till ett nytt liv. Det är som sagt ett gäng nybörjare han skriver till. Och vi förstår av brevet som helhet att de har en hel del problem att hantera i den här församlingsgemenskapen. Vi förstår att en hel del av dem är egoistiska, tänker väldigt mycket på sig själva och inte så mycket på andra. Det verkar som de har en tendens att ljuga för varandra. De är inte ärliga. De är oförskämda och ibland tappar de humöret och blir arga på varandra och det blir konflikter av olika slag. Det är till det där gänget som Paulus säger. Ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Det är någonting som de har fått ta emot som en gåva ifrån Gud. Det är bara nåd. De har tagit emot det och nu lever de i detta. Så det den här texten lär oss är att varje människa som är döpt och som tror på Jesus Kristus bär på en pärla i sitt inre. Bär på en inre relation med Gud. Ett osynligt liv, men verkligt. Alltså nu rör vi oss vid det vi brukar kalla mystik. Det där som det är svårt att sätta fingret på. Det är svårt att hitta orden för människans inre erfarenheter av Guds närvaro. Men det är ändå någonting verkligt. Det är något verkligt. Ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Det är som att de där avstånden som finns i den fysiska världen, de upphävs. Här inne kan man ha kontakt med den Gud som samtidigt sitter på tronen i sitt rike. Ett mysterium, men på riktigt för den som tror. Och Paulus, han försöker sätta ord på den här verkligheten. Han gör det på olika sätt. Han talar om att ni är i Kristus, säger han. Men han kan också säga tvärtom. Kristus är i er. Och så mycket förstår vi. Det handlar om någonting oerhört djupt. Något intimt. En nära kärleksrelation. Det där ordet som översätts osynligt, det har flera innebörder. En betydelse är också att det här livet med Gud är liksom gömt på insidan. Att det finns ett beskydd. Det är beskyddat. Det är någonting fast, någonting stabilt. Att har man tagit emot detta liv med Kristus så är det ingenting som någon kan stjäla ifrån en hur som helst. Utan det finns där. Fast och stabilt. Det är alltså inte endast att Gud hälsar på hos människan ibland. Utan Gud kommer in i människans liv och bosätter sig där. Och stannar kvar. Jag brukar tänka så här ibland. Att på ett sätt så vore det väl nog fantastiskt om Gud kom och hälsade på ibland. Ja, men tänk om Gud en gång om år tog sig tid och kom och hälsade på hos mig, Martin Boström. Han ringer på dörren och jag har gjort i ordning te och fika och grejer. Och så sitter vi ner tillsammans en hel kväll. Gud lyssnar på mig, jag får lätta mitt hjärta, jag får be om råd och så vidare. Och sen när klockan börjar närma sig 10:30 så tittar Gud på klockan och säger att ja, jag måste börja dra vidare. Det är rätt mycket att ta i. Det är rörigt i Mellanöstern och en del andra bitar. Och jag säger, ja men självklart, självklart, naturligtvis. Och så ger vi varandra en kram och Gud drar vidare. Och så får jag liksom leva på den där helkvällen med Gud ett år till nästa gång, va? Alltså på ett sätt vore det ju nog fantastiskt, eller hur? Men det är bättre än så. Det är bättre än så. Om du har välkomnat Jesus in i ditt hjärta så är han där. Du lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud som pågår dygnet runt. Dygnet runt, oavsett hur du mår, hur du känner. Bra eller dålig dag, han är där. Det är som diktraden som säger, någonstans inom oss är vi alltid tillsammans. En diktrad som ofta används för att beskriva någon slags symbolisk närvaro, att vi bär varandra som människor i vårt hjärta. Men när det gäller Guds relationen så är det ju faktiskt något som kan läsas helt bokstavligt. Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans. Det är precis så det är. Mer än bara symboliskt och vackert. Det är så. Alltid tillsammans. Sug på de orden. Alltid tillsammans. Gud boende här inne. Djupare än våra tankar, känslor och upplevelser. Men likt en inre grundvattenkälla. Varur allt annat flödar fram. Det här är ju fantastiskt, detta inre liv som Gud har skänkt. Det fanns en del i Kolossaj, i den där gemenskapen, som verkar ha blivit överdrivet fixerade vid det där andliga livet med Gud. Så mycket att de börjar tycka att det är det enda som är värt någonting. Det är det som händer i det andliga. Det jordiska, det världsliga, det är inte så viktigt. Alltså de börjar ha en tendens att de har börjat tappa fotfästet och blivit överandliga. Och det där reagerar Paulus mot. För Paulus så var det självklart att han ville leva med blicken i himlen, men med båda fötterna på jorden. Med båda fötterna på jorden. Och därför så bemöter han de där tendenserna till att en del börjar sväva iväg och bara se det andliga. Och så ger han ett antal förmaningar för det vardagliga livet. Där han liksom anger någon slags riktning som de bör sträva emot. Vi ser alltså att Paulus tänker att det osynliga livet som vi har fått, det ska få synliga konsekvenser i människans vardagsliv. I vår gråa vardag, även där finns Gud och vill på något sätt leda oss. Vi kan ta fram nästa bild. Om man hoppar fram några verser så står det så här i vers 17. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Namnet i Bibeln, det står för personen. Så man skulle alltså kunna läsa det här ungefär så här. Att låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu person. Alltså tillsammans med Jesus. Låt allt det ni gör präglas av det liv ni har på insidan tillsammans med Jesus. Låt det också prägla din vardag. Och det är så fantastiskt uttryck. Allt ni gör i ord eller handling. Alltså alla ord, alla handlingar. Det handlar ju om livet som helhet. Varje område. Och sen i den här texten, nu läser jag inte hela texten idag, jag ska referera till texten som helhet. I texten som helhet så tar Paulus ett antal konkreta exempel som tydligen behövdes i den här gruppen han skriver till. Men mycket, mycket av dem är tidlösa och kan säkert upplevas aktuellt även för oss. Och när jag läser hans väldigt jordnära förmaningar så det är precis som om Paulus sträcker sig upp och tar tag i fötterna på de där som har börjat sväva iväg. Och liksom drar ner dem i vardagen och sätter dem där. Hallå! Att vara kristen, det är inte bara att sväva där uppe, det är faktiskt att leva för Gud till Guds ära nere i vardagen. Några exempel då på vad det är han tar upp. Om vi tittar på nästa bild. I den här texten så målar han upp olika områden där han dels sånt som han uppmanar dem att röra sig ifrån, att säga nej till, sånt som inte är bra för dem. Men också annat som han uppmanar dem att sträva efter och sträcka sig emot. Han uppmanar dem till att sluta ljuga och istället vara ärliga och tala sanning. Han uppmanar dem att sluta vara otrogna och vara trogna. Och han vill att de ska sluta vara oförskämda med varann. Och vara trevliga och artiga istället. Att inte tappa humöret och bli allt för arga. Utan ha tålamod med varandra. Att säga nej till högmodet. Ja till att leva ett liv i ödmjukhet. Och nej till det som kanske är svårast av allt, själviskheten, att bara tänka på sig själv utan istället sträva mot medmänsklighet, en medmänsklig kärlek. Ganska konkreta saker, eller hur? Det är liksom en landning rakt i vardagen för de här människorna. Och Paulus är hoppfull med att det kan ske en förändring. De kan börja leva på ett nytt sätt med Guds hjälp. Men samtidigt är han så skönt realistisk. Efter att han har gett liksom de här förmaningarna då, så säger han så här. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Och ni ska ha överseende med varandra. Alltså det är precis som om Paulus vet och anar. de kommer inte att lyckas helt med det här. Det kommer att gå bra ibland, men de kommer fortsätta att ibland såra varann, trampa varann på tårna, göra varandra ledsna. Det kommer behövas massa förlåtelse, massa överseende för att de ska orka. Men det är en så vacker bild, tycker jag, av vad kristen gemenskap kan få vara. Att det är att vara på väg tillsammans, att mogna som människor, men att under tiden vi är på väg, där vi lyckas ibland, där vi misslyckas ibland och får börja om, så är det liksom ett nådens och barmhärtighetens rum. Ett nådens och barmhärtighetens rum. Där vi sakta men säkert får mogna och växa. Ett nyckeluttryck i de här texterna, det är tillsammans. Tillsammans med Kristus återkommer. Det är alltså Kristus som gör det här. Det är det här osynliga livet inom oss. Det är där kraften kommer till det här livet i förvandling. Det är Kristus som formar oss och låter oss mogna. En bild som vi ibland brukar använda, det är ju bilden av att Gud är som en krukmakare. Och människan är som leret i krukmakarens hand. Och som formas av Gud. Och det är en fantastisk bild. Men det är också en bild som haltar lite grann om man hårdrar den. Därför en lerklump, den har ju ingen fri vilja. Utan den kan man göra lite vad man vill med. Men lerklumpen människan, om vi nu tänker oss det som en bild. Lerklumpen människan har en fri vilja. Lerklumpen människan får välja till att börja med om hon vill ha det här inre livet med Gud överhuvudtaget. Hon får säga ja eller nej till Kristus från början. Men även fortsättningen när Gud formar människan och låter henne mogna och växa. Även där är Gud lyhörd. Det är därför de här förmaningstexterna finns där Gud liksom anger en riktning. Det här bör ni säga ja till, det här bör ni säga nej till. Men det är sen människan tillsammans med Gud. Men människan som får säga ja till de där processerna på något sätt. Gud förvandlar oss inte med tvång. Knölar till den där lerklumpen hur som helst. Utan han frågar liksom, är det okej om vi gör så här? Vill du säga ja eller nej till det här? Gud har respekt för oss. Den här texten vi läste ursprungligen, om vi hoppar tillbaka där till vers 4, eller nästa bild, där ja. Ah, nej, du kan hoppa till bilden som var efter. Där ja, precis. Det här är slutet på den första texten vi läste. Där står det, men när Kristus träder fram, han som är i ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Den där texten, minns ni, den handlade dels om starten på det kristna livet. Den handlade om dopet, där människan dör och uppstår med Kristus. Ett nytt liv börjar. Men samma text pekar framåt mot slutet liksom, på livet här på jorden. Alltså livet då evigheten börjar, då Kristus kommer tillbaka och slutligt förvandlar människan. Då ska vi uppstå. Inte bara andligt utan som en hela människan. När Kristus träder fram, det syftar på Jesu återkomst, när han kommer tillbaka. Och då står det att då ska också vi träda fram i härlighet tillsammans med honom. Jag tycker så mycket om det här uttrycket att träda fram i härlighet. Alltså det Gud kommer göra med dig den dagen, när han slutligt förvandlar dig, när Kristus återvänder till jorden, då ska du inte träda tillbaka som människa. Utan då ska du träda fram. Då ska du äntligen fullt ut få vara dig själv, som Mattias sa i början här, att vi ska få vara oss själva. Då kommer du vara totalt befriad att vara dig själv. Gud vill låta dig blomma ut som människa då. Alltså om vi tar en människa på jordklotet som exempel. Och nu väljer jag att ta mig själv eftersom jag är mig själv närmast. Är det okej? Så är det så att när den dagen kommer, då Kristus återvänder och han förvandlar Martin Boström, då kommer Martin Boström få vara sig själv mer än han någonsin har varit. Och då kommer ni få se att allt det där negativa, alltså det sämsta i Martin Boströms personlighet, det liksom sköljs undan, det försvinner. Men allt det fina, allt det goda, det kommer att förstärkas och liksom förädlas och bara växa fram. Så allt det ni stört er på hos Martin Boström, det kommer att vara borta. Fram till dess får ni ha tålamod. Men det goda, allt det fina kommer liksom slå ut i full blom. Alltså det kommer att vara liksom en supermartin den dagen. En fullkomlig Martin som äntligen är fri att vara sig själv när han träder fram i härlighet. Är inte det ett skönt sätt att tänka? Något att se fram emot. Att en dag ska vi äntligen få vara oss själva helt och fullt. Hur mår ni? Är ni här fortfarande? Orkar ni några minuter till? Okej, då kör vi det. Till sista tankespåret, om vi tar nästa bild. En av de saker som också Paulus använder här när han undervisar, som det säger ungefär samma sak, det är att han talar om att bli en bild av sin skapare. Alltså han talar om människan som Guds avbild. Och det är ju en av de mest centrala tankarna i kristen teologi och människosyn. Tanken att varje liten människa genom historien och hela mänskligheten är skapad till Guds avbild. Alltså det är som att mänskligheten är som en stor och vacker mosaik. Där varje människa är en liten skärva som på ett unikt sätt återspeglar skönheten och godheten. Jag tror att ingen annan kan återspegla Gud på just det sätt som du gör. Hörde du vad jag sa nu? Att ingen annan kan återspegla Gud på just det sätt som du gör. Jag tror att Guds person är så rik så att hur många människor han än skapar så är det ett unikt avtryck hos dem allihop. En skärva som återspeglar någonting unikt i Guds person. Så varje människa är en Guds avbild, även om hon inte tror på en skapare eller en Gud. Hon är ändå i grunden skapad till att avbilda Gud. Men då säger någon, ja men den här avbilden är väl ganska så trasig idag. Sprucken, skadad på grund av ondska och synd. Ja, det är sant. Men om vi öppnar våra ögon, visst finns det mycket gott och vackert kvar hos människan fortfarande. Det är mycket som är sprucket och inte är som det skulle vara. Men visst kan man fascineras över hur mycket godhet och skönhet det ändå finns i mänskligheten. Trots allt. Och vart, man kan ju ställa den frågan. Ibland frågar vi, vart kommer all ondska ifrån i världen? Det är en klurig fråga. Men man kan också vända på frågan, var kommer all godhet och skönhet från i världen? Och där är en del av svaret. Ja, det kommer ur detta att människan är en Guds avbild. Och det finns fortfarande, trots syndens skada i mänskligheten, finns det kvar så mycket gott och skönt. Men den enda som fullt ut är Guds avbild, det är Jesus Kristus. Han återspeglar Gud på ett fullkomligt sätt. Han är verkligen Guds avbild. Och det som händer när en människa öppnar sig för Jesus så börjar en läkningsprocess där avbilden blir allt mer hel. Eller annorlunda uttryckt, en befrielseprocess inleds där hon mer och mer blir fri att vara sig själv. Och det är någonting som pågår nu och det blir färdigt så att säga slutligt då. När Kristus återvänder. Man skulle kunna säga att renovering pågår. Om ni har renoverat någon gång i något hus. Och särskilt om ni har försökt bo där samtidigt. Så vet ni att det upplevs ganska stökigt och rörigt. Och kan vara en prövning. Kan behövas en hel del tålamod. Ibland så skulle jag vilja över en kristen, varje kristen gemenskap. Men vi kan ta nu då den här gemenskapen som exempel, EFS-kyrkan i Östersund. Ibland skulle jag vilja sätta upp på väggen liksom en stor skylt där det står renovering pågår. Det är massa människor här som håller på att renoveras. Det är avbilder som är lite trasiga som håller på att sakta men säkert bli hela. Så det kommer att vara lite rörigt och stökigt. Så ni får ha tålamod med oss. Men klarar ni av det så är ni välkomna. Men ni ska veta att renovering pågår. För det är ju så, eller hur? Det behövs tålamod med oss själva och med varandra i den där processen. Jag har försökt säga någonting idag om ett osynligt liv med synliga konsekvenser. Att leva ett liv med blicken i himlen och med båda fötterna på jorden. Om vi allra sist bara återvänder igen till själva källan, det här innersta. Ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans. Jag hörde Joakim Tåströms nya skiva häromdagen och han har en vacker kärleksballad där när han sjunger om att vi blev aldrig av med varandra. En kärleksrelation där det bröt och bände liksom genom livet, men man blev aldrig av med varandra. Alltså i positiv mening. Vi blev aldrig av med varandra. Jag hoppas att när mitt liv avslutas, att det ska få vara så också med den här inre kärleksrelationen med Jesus. Att vi blev aldrig av med varandra. Det bröt och bände, men vi blev aldrig av med varandra. Det var något fast, något stabilt. Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans. Det osynliga livet liksom bar hela vägen ända in i evigheten. Ska vi be tillsammans? Jag vill tacka dig Jesus Kristus för att du skänker detta liv som en gåva av nåd. En gåva av nåd. Jag tackar dig för att du skänkte det till de här nybörjarna på trons väg i Kolossai. Och jag tackar dig för att du skänker det till oss. Tack för att du står här och vill bara ge oss ett osynligt liv tillsammans med Kristus och Gud. Ett liv som också kommer att påverka våra vardagar tillsammans med dig. Herre, jag ber att du styrker oss i detta liv, i denna kärleksrelation idag. I Jesu namn. Amen.